لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi ska börja idag med en ny serie av böcker som vi ska undervisa inshallah. Igår så sa vi att vi började med att undervisa fiqh. Och idag så kommer vi börja en ny bok av Sheikh Saleh Fawzan som heter Al-Irshad ila Sahih al-Itiqad wa Radd ala Ahli Shirk wa Al-Ilhad. Alltså vägledningen till den rätta trosövertygelsen och tillbakavisandet av folket av kyrk, politism och ateism. Det är en bok då skriven av Sheikh Saleh Fawzan som är en av de största ulema som lever idag i Riyadh och är med i Hayat Kibar ulema och Lajat al-Daima och skriver väldigt mycket böcker och har mycket lektioner och han har bland annat skrivit den här boken som är ungefär 450 sidor lång gällande just den islamiska trosövertygelsen. Och det är den vi kommer att gå igenom de här dagarna. Det kommer att vara två lektioner de här dagarna och det kommer vara den här Al-Irshad och den andra boken är Mukhtasar Manhaj al-Qasidin utav Ahmed ibn Qudam al-Maqdisi som handlar om akhlaq och adab och hur en muslim ska bete sig mot andra muslimer. Hur en muslim ska bete sig mot andra muslimer, hur man ska bete sig mot kuffar, hur man ska bete sig mot sin mamma och pappa, hur man ska bete sig mot sina släktingar och så vidare. Allting som har muslimens beteende att göra. Och det vi kommer börja med, det kommer vara en lätt introduktion idag gällande den islamiska trosövertygelsen, vad det betyder med en trosövertygelse, alla dygder det finns att lära sig om den, att handla enligt den och att det är obligatoriskt för oss att lära det, oss om det och att kalla till det. Och gällande det vi handlar om akhlaq och så vidare så kommer vi att undervisa lite om kunskap och hur bra det är att söka kunskap och hur man ska bete sig när man söker kunskap. För det finns ju viss sätt att bete sig när man söker kunskap. Det är inte bara att göra hur man vill utan det här är som en muslim bör bete sig när han lär sig kunskap. Och sen när han kommer att undervisa den också. Så först och främst gällande den islamiska trosövertygelsen. Så aqida, som det tyder på arabiska, det är någonting som en person tror på och tar som sin religion. Det här är vad aqida betyder. Och det här är anledningen till varför Allah azza wa jall skapade mänskligheten. Allah azza wa jall säger: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jag har endast skapat människor och jinnerna för att de ska dyrka mig. Alltså för att man ska ha rätt aqida och leva efter den här aqidan. Och människovärlden över, de skiljer sig i meningen med livet. Vad är meningen med livet? Folk skriver filosofiska böcker och sitter och tänker över vad som är meningen med livet. Men Allah azza wa jalla subhanallah genom en ayah förklarar meningen med livet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har inte skapat människor och jinner förutom en annan anledning, förutom att de ska dyrka mig. Så människor kan sitta och skriva och fundera sedan tusentals år tillbaka vad som är meningen i livet. Men Allah, genom att sända ner en enda ayah så förklarar meningen med våra liv. Och den här aqidan, som är den islamiska aqidan som vi kommer studera i den här serien av lektioner. Det är också den aqidan som alla sändebud sändes med. Från Nuh alayhi salam, när hans folk började göra kyrk och han sändes till sitt folk. Och det var också den aqida självklart som Adam alayhi salam hade och alla som var innan. Men det var den aqidan som Nuh alayhi salam kallade till när han kom till sitt folk. För Allah azza wa jalla säger: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Vi har sänt till alla folk, har vi sett, sänt sändebud för att de ska dyrka Allah azza wa jalla och hålla sig borta från det som dyrkas för hans sida. Så alla sändebud, alla de 124 000 profeter som har sänts, som har kommit till hadith, har sänts för att kalla till den här aqidan, för att kalla till tawhid. Och den här trosövertygelsen, det är den som leder till människans lycka i det här livet och i det nästa liv. För att om man håller fast vid den här trosövertygelsen, som Allah azza wa jalla säger, så kommer man få ett gott liv i det här livet. Men amila saliha min dhakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Den som gör goda handlingar och är troende, man är troende och har den islamiska aqidan, så kommer vi ge dem ett gott liv i det här livet. Man kommer få ett gott liv när man lever här. Man mår bra. Som Allah azza wa jalla säger, wa man yashra, wa man yurid Allahu bihi khayran, wa man yurid Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Den som Allah azza wa jalla vill vägleda, ger han, öppnar han upp hans bröst för islam. Så det här är den största välsignelsen man kan få i det här livet. Och en person som har den islamiska aqidan och tror på Allah azza wa jalla, tror på domedagen, vet att de personer som gör ondska i det här livet kommer att ställas till svar för det här, och tror på ödet att Allah azza wa jalla har föreskrivit allting, kommer leva ett bra liv. Vad som än händer, som profeten sallallahu alaihi wasallam säger, hadith som finns i Sahih Muslim, att den troendes situation är alltid bra. Vad som än händer så är det alltid bra. Om det händer någonting dåligt så har han tålamod och allting är bra. Man mår bra utav det. Om det är någonting bra som händer så tackar man Allah azza wa jalla och man mår bra utav det. Och det här kan bara ske för en troende. Den som har rätt aqida kommer livet alltid vara bra i. Man går igenom alla sorters problem som kan hända. Det var en broder som berättade för mig att det var en person som var med om tsunami-katastrofen borta i Indonesien. Och hela hans släkt och familj dog. Och efter det sa han alhamdulillah. Han tackar Allah azza wa jalla för han vet att det här är föreskrivet från Allah. Så subhanallah, tänk dig genom att ha rätt aqida, en person som är kafir som inte har rätt aqida, bara det händer en minsta liten grej, vilka foten eller mår lite dåligt eller flickvännen lämnar honom och så vidare, så går han att ta självmord eller blir deprimerad. Men en muslim går igenom alla sorters problem som finns, har man rätt aqida så klarar man av alla sorters problem i den här dunjan, belöningen i den här dunjan. Och bland belöningarna för att man har rätt aqida i nästa liv, det är att man i straffet utav graven, tror man kan svara på frågorna som handlar om aqida. Man kan svara på frågorna att Allah azza wa jalla är vår herre, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är vår profet och att islam är vår religion. Kan man svara på de här frågorna så kommer man inte att bli straffad i graven. Så det är bra först och främst i det här livet. Man kommer bli räddad i graven. Och på domedagen, det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith som är sahih, som Sheikh al-Albani säger, att domedagen kommer bara kännas för en troende lik tiden mellan Asr och Maghrib ungefär. Och en annan hadith mellan Dhuhr och Asr, alltså en väldigt kort tid. För att man har rätt aqida. Men för den otroende kommer det kännas som 50 000 år. Allting det här går tillbaka till aqida. Att man har rätt aqida, man har studerat aqida, man har lärt sig aqida, man tror på den rätta sortens aqida. Då kommer man först få ett bra liv i det här livet. Man kommer bli räddad från att bli straffad i graven när man ligger där helt ensam. Man kommer att få, domedagen kommer att gå väldigt snabbt för en. Till skillnad mot, man kan jämföra 50 000 år eller några timmar. Och sist men inte minst så kommer man att komma till paradiset. Allt det här bara för att man har rätt aqida. Så som sagt, att bland den islamiska trosövertygelsens dygder och fadail som man säger, är att det räddar en person från helvetet. Och det får en person att komma till paradiset. Så det har kommit i hadithen utav Jabir som finns i Sahih Muslim. Där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som träffar Allah azza wa jalla på domedagen. Och inte har gjort kirk, inte har gjort politism. Alltså har en rätt aqida. Så kommer han att komma in till paradiset. Och den som träffar Allah azza wa jalla på domedagen och har gjort kirk. Så kommer han att komma till helvetet. Så att allting går tillbaka till rätt aqida. Har man rätt aqida, paradiset. Fel aqida, helvetet. Och bland de dygder som finns för aqida, är att har man rätt aqida så kommer man att bli av med sina synder. Det har kommit hadithen utav Anas radiyallahu an, som finns i Tirmidhi, och Tirmidhi säger att den är Hassan. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah azza wa jalla säger: Ya ibn Adam, alltså du son till Adam. Om du träffar mig på domedagen och har lika mycket synder som hela jorden och himlen. Hela jorden och himlen är fylld av synder. Du har kommit med så mycket synder. Men du har inte gjort kyrk. Då kommer jag att möta dig med lika mycket barmhärtighet. Bara du går tillbaka till aqida. Har man rätt aqida så blir man förlåten för sina synder. Så Ibn al-Qayyim förklarar den här hadithen. Och hadith som har kommit av Utban ibn Malik i Bukhari och Muslim. Att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som säger la ilaha illallah, den som säger att det finns ingen som äter att dyrka sig utom Allah, om man tror på det i sitt hjärta och man söker Allah azza wa jalla ansikte med det, så kommer Allah azza wa jalla att förbjuda helvetet för den. Så att Ibn al-Qayyim förklarar den här hadithen att den personen som har rätt aqida och har lärt sig om sin trosövertygelse och har tawhid i sitt hjärta, den personen blir förlåten för synder som inte andra personer blir förlåtna för. Så det har kommit i hadithen gällande den som hade 99 stycken fulla blad utav synder, men han sa la ilaha illallah. Och han hade det, han var verkligen övertygad om la ilaha illallah i sitt hjärta. Och sen vägdes la ilaha illallah mot alla de här synderna som han hade, så visade det sig att la ilaha illallah var tyngre. Så la ilaha illallah har en otrolig tyngd. Och rätt aqida har en otrolig tyngd. En person som har fel aqida, som inte har studerat rätt aqida, och har mindre synder än den som är muwahhid, den som har rätt aqida, så är det fortfarande den som har rätt aqida som är det viktigaste. Och som Allah azza wa jalla säger, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Den dagen som varken pengar eller barn kommer att hjälpa en, förutom det som hjälper vad? Den som har ett rent hjärta, den som har ett korrekt hjärta. Ett korrekt hjärta är den som har rätt aqida. Så saker och ting, det går tillbaka till aqida. Det hjälper inte hur mycket miljarder man har i den här dunjan. Man har samlat ihop och man har byggt upp och man har och man har och man har. Alla de här pengarna kommer gå, habaa manthura, kommer försvinna om man inte har rätt aqida. Har man haft rätt aqida, man har gett de här pengarna för isabillah, man vet på rätt sätt, då kommer det att hjälpa en. Men annars kommer pengar aldrig kunna hjälpa på domedagen om man inte har rätt aqida. Och en korrekt aqida, det är det som får en persons handlingar att bli accepterade. En person som har fel aqida, en person som är otrogen, hur mycket goda handlingar han än gör, så kommer aldrig att bli accepterad. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Att vi kom till deras handlingar och allting det de hade gjort, och gjorde det likt stoft, det bara försvann allting. De skulle kunna ge miljarder i sadaqa, i välgörenhet, och de ger hur mycket pengar som helst. Allt det här kommer bara försvinna som stoft. En person som har rätt aqida, han ger en endaste daddel i sadaqa till en person som behöver det. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam säger, att i hadith som är berättad utav Adi ibn Hatim, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det är ingen utav er förutom att Allah azzurrel kommer att tala med honom på domedagen, och det är ingen som är mellan dig och Allah. Och därefter kommer han titta åt höger, så ser han ingenting än sina egna handlingar. Så tittar han åt vänster, så ser han ingenting än sina egna handlingar. Och tittar han framför sig, så kommer han inte se någonting annat än helvetet. Så akta er för helvetet, om det ens gäller en halv daddel. Så en halv daddel räddar en person från helvetet, om man har rätt aqida. Har man fel aqida, så kan man ge miljarder och det kommer inte hjälpa någonting. Så du går tillbaka till aqida. Och beviset är också att man får sina handlingar accepterade om man har rätt aqida. Det är den ayah som jag berättade, som jag nämnde. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyanna alladhina wa lanajziyannahum ajrahum ahsana alladhi kana ya'malun. Att den som gör en god handling, vare sig det är man eller kvinna, det gäller män och kvinnor på samma sätt. Det finns ingen skillnad gällande att Allah azza wa jalla accepterar män och kvinnors handlingar. Och är troende, har en rätt aqida, så kommer vi ge dem ett gott liv, och vi kommer ge dem belöning i enlighet med deras handlingar. Så man får, ens handlingar blir accepterade i enlighet med hur pass bra ens aqida är. Ett annat exempel på det är att en person som har korrigerat aqida och verkligen vet att ingen person kan hjälpa honom eller skada honom förutom Allah azza wa jalla, då kommer det här att leda en person i sin bön och andra dyrkan, att man bara vänder sig till Allah azza wa jalla. Man kommer inte göra någon rea. Man kommer inte vilja ha någon annan person, att han ska prisa henne och så vidare. Två personer som ställer sig i bönen samtidigt. Profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat att en handling, den som gör en god handling, så får man 10 gånger mer belöning än vad handlingen är. Upp till 700 gånger, upp till hur mycket som helst. Okej, så man kan få hur mycket belöning som helst om man har rätt aqida, om man har mycket ikhlas, uppriktighet till Allah azza i sin handling. Samtidigt kan en person, om man inte har rätt aqida, om man har ria eller man försöker visa upp sig för andra personer, eller man tänker inte så mycket på bönen och så vidare, så kan man, då kommer hadithen att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att man kan få en tiondel utav bönens belöning. Så den ena personen ber och får en tiondels belöning utav bönen. Och den andra personen ber och får 700 gånger mer, upp till hur mycket som helst. Vad går det tillbaka till? Gå tillbaka till ens akida. Har man haft en rätt akida? Har man verkligen tro på Allah Azzurrel? Om man tror att det är ingen annan som kan hjälpa en eller skada en förutom Allah Azzurrel, då kommer man att bara rikta all sin dyrka till Allah. Och då kommer ens belöning bara stiga och stiga. Trots att personen gör samma handlingar. Båda lyfter upp händerna samtidigt. Säger Allahu Akbar. Båda gör ruku. Båda gör sujud. De står bredvid varandra. Den ena har belöning likt ett stort berg. Likt Mount Everest. Den andra har som en sten. Det går tillbaka till personens akida. Också att den personen som har fel akida, det här leder till helvetet. För att Allah Azzurrel säger: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Att den som gör shirk, gör polyteism, så kommer Allah Azzawajal att förbjuda paradiset för honom. Och hans slutliga hemvist kommer vara helvetet. Så att shirk, att ha politism, ha fel aqida, det här leder personen till helvetet. Och paradiset blir förbjudet för honom. En annan av de fördelarna som finns att ha rätt aqida, det är det som en person som har fel aqida, det är de som muslimerna är beordrade att föra krig emot. För muslimerna, det som går tillbaka, jihad, det går tillbaka i sin grund till rätt aqida. Har man rätt aqida, då får en muslim, då ska man, så är det fred. För att muslimer får aldrig skada varandra. Och har man fel aqida och det är krig mellan muslimerna och dem, då för muslimerna krig mot dem. Självklart så vi muslimer hoppar inte bara på och skadar oskyldiga, otrogna i de här länderna. Utan det här är om jihad är föreskrivet för muslimerna. Men det går som sagt tillbaka till rätt trosövertygelse. Och vi kan ta också ett exempel. Kolla på profeten Sallams tid. Det var två stycken grupper som byggde moskéer samtidigt. De ena byggde det som kallas för Masjid al-Darar. Den moskén som de ville skada muslimerna med. Och de andra byggde Masjid Quba och Masjid al-Nabawi. Profeten Muhammad Sallams moské och Quba moské. Den ena moskén så sa profeten sallam: la taqum fihi abada. Att den ställde aldrig i den här moskén. På grund av att de byggde den här moskén. Och de hade kufur i sina hjärtan. Det var hycklarna som byggde den här moskén. På grund av deras akida så blev profeten sallam förbjuden att ställa sig i den här moskén. Och efter säger Allah Azza wa Jalla: la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fi. Att den moskén som är baserad på taqwa, baserad på rätt aqida, är mer rätt att du ska vara i. Så profeten sen blev beordrad att be Masjid Quba och be profeten sallallahu moské, och blev förbjuden att be i den moskén som var baserad på kufr på grund av att de hade fel aqida. Och när vi vet om det här, hur bra det är med aqida, hur viktigt det är, det här som är grunden. Det är det här som är paradiset, helvetet, det går tillbaka till en persons aqida. Vi vet att ens handlingar blir accepterade, vi vet att man blir förlåten för sina synder. Och vi vet allting som finns om det här, då förstår vi att det är obligatoriskt för oss att lära sig om aqida. Vi kan inte bara tro, nej men jag vet att Allah, det finns khalas, det räcker. Nej, vi måste lära oss om vår aqida, vi måste lära oss hur vi tror på Allah. Hur tror vi på Allahs namn och attribut? Hur tror vi på hur vi ska dyrka Allah? Vad är det som räknas till dyrkan än andra än Allah? Det är jättemånga muslimer som har missförstått det här. De säger: nej, jag gör dua till den här graven. Jag gör inte kyrk. Han har missförstått. Så om vi inte studerar gällande aqida, om vi inte vet vad rätt aqida är, och vår trosövertygelse, vad som räknas som tawhid, vad som räknas som kyrk, hur ska vi veta att vi inte faller i kyrk? Och om vi faller i kyrk, så kan vi hamna i alla de sakerna som nämndes innan. Att man blir av med alla sina handlingar, att man kommer till helvetet och så vidare. Så det går tillbaka till att vi måste ständigt lära oss om våran aqida. För att Allah Azzurrel säger: fa'lam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhanbik. Vet om att det är ingen som har rätt att dyrkas förutom Allah, och be därefter om förlåtelse för dina synder. Och Imam al-Bukhari berättar efter den här ayan, han säger att kunskap kommer före tal och handling. För att Allah sa först vad? Ha kunskap om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och därefter be om förlåtelse för dina synder. Så kunskap kommer före tal och handling. Och Al-Hafidh ibn Hajjah berättar i Fath al-Bari som en förklaring på Sahih Bukhari, där Imam Bukhari berättar det här, av Ibn al-Munayyir, en av de lärda, säger att anledningen till att kunskap kommer före tal och handling är att har man kunskap så kommer man att rätta till sin avsikt. Och ens avsikt, villkoret för att ens handling ska bli accepterad, är att man har rätt avsikt. Och vi kan inte göra våra handlingar på ett korrekt sätt om vi inte har studerat kunskap först. Så det går tillbaka till kunskap. Och på grund av den här anledningen så ser jag att ulama har lagt väldigt mycket vikt på just aqida. De har skrivit otroligt mycket böcker om aqida. Jag har en bok hemma som har samlat ihop, den är ungefär 700-800 sidor lång, som har samlat ihop alla böcker som de lärde har skrivit om aqida. Och vi snackar 4-5 tusen böcker som är volymer. Vi snackar tiotusentals volymer som har skrivits om aqida bara. Ulema har inte gjort det här på skojs skull. Utan de har gjort för att de vet vikten av aqida, hur viktigt det är. Och för att tillbakavisa de tvivlarna som andra personer kommer med gällande den islamiska aqidan. Så vi ser dagligen. Folk håller på och skriver, snackar om islam och så vidare. Tidningarna och sådana saker. När man går i skolan och så vidare. Så får man ständigt höra tvivel gällande islamska aqida. Så om vi inte lär oss vad vår riktiga aqida är. Och hur man tillbakavisar de här tvivlarna. Hur ska vi veta att vår egen aqida inte kommer bli omskakad? Och vi måste att fortsätta att undervisa och lära oss aqida fram tills att vi dör. Som Abdullah ibn Mubarak sa. De frågade honom, tills när ska du fortsätta att söka kunskap? Så sa han, kanske så är det så att det ordet, den saken som kan rädda mig från helvetet har jag fortfarande inte hört. Så han kommer fortsätta att söka kunskap fram tills att han dör. För han vet inte. Och det är också någonting, vad däcker för ena dikrat hem för al-mu'minin. Påminn för att påminnelser ger nytta till de troende. Det kanske är så att man glömmer, det är vissa saker man glömmer. Man kanske kunde det, men man glömmer bort. Och saker som faller in under kirk kan komma från väldigt många olika håll. Som Ibn Abbas berättar att kirk kan vara likt en svart myra på en svart sten i den svartaste natten. Det kan vara väldigt svårt att se. Men det kan komma från alla olika håll. Så om man inte studerar aqida och vad som är kirk och vad som är tawhid, så kan man kanske hamna i kirk utan att man ens vet om det. Men alhamdulillah, man ser att bröderna kommer hit och man läser och man lånar böcker och sådana saker. Så man kommer inshallah att vara på skär. Men vi måste alltid påminna oss om att man inte ska tro att man har lärt sig tillräckligt. Och bland det som vi kan förstå hur viktigt det är att lära oss om aqida, är att Koranen från början till slut är fylld om att kalla till tawhid. Koranen, om vi bara öppnar mushaf och vi bara tittar första sidan, vad är det första vi läser? Bismillahirrahmanirrahim. Det handlar om Allahs döds namn och attribut. Vi läser Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Det handlar om Allahs döds namn och attribut och att vi tackar Allah. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Arrahmanirrahim. Koranen, det börjar med aqida. Sista suran var Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Det handlar om aqida. Koranen från början till slut så handlar det om aqida. Som Ibn al-Qayyim säger att Koranen, antingen så är det asma och sifat, om Allahs deras namn och attribut, eller så är det ett kall till tawhid, ululuhiyya, att man ska dyrka Allah azza wa jalla, eller så är det beordringar och förbud. Och beordringar och förbud går tillbaka till tawhid, för att det är någonting, det är fullbordning utav ens tawhid. Eller så har det kommit till Koranen som berättar om tawhids folk, folket utav tawhid, om profeterna som kom innan och de folk som kom innan, och vilken belöning de fick, att de klarade sig från sina folk och att de kommer att komma till paradiset och de kommer att klara sig på domedagen och så vidare. Eller så handlar det om kyrks folk och att de kommer att komma till helvetet och vilket straff de fick. Så Koranen från början till slut så handlar det om tawhid, dess rättigheter och hur man fullbordar sin tawhid. Det sista saken jag skulle vilja ta upp, det är vikten att kalla till tawhid. För när vi har lärt oss om tawhid, vi studerar tawhid från början till slut, från att vi föds eller från att vi börjar lära oss tills att vi dör, så lär vi oss om tawhid och skaffar oss mer kunskap om det. När vi har lärt oss om det och vi verkligen praktiserar våran tawhid, så måste vi kalla andra personer till tawhid också. När vi vet vikten av det här, vi som muslimer vi har barmhärtighet över andra. Vi ser att människor, framförallt när vi bor i ett land som Sverige, vi ser att människor går mot helvetet. För människor som har fel aqida, otrogna, de går mot helvetet. När vi ser det här så ska vi som muslimer, vi ska inte bara låta folk vara, nej, vi muslimer, alhamdulillah, Allah har väljat med. Nej, vi ska försöka kalla folk till tawhid. Kalla våra släktingar till tawhid. Kalla våra föräldrar till tawhid. Kalla vår omgivning, kalla våra grannar till tawhid. Kalla våra gamla klasskamrater till tawhid. Våra arbetskamrater. Det handlar om vi verkligen bryr oss om de här människorna. Så ser vi att de här människorna, om de dör på det här, så kommer de komma till helvetet. Om vi verkligen bryr oss om dem, om vi verkligen vill dem gott. Man gör inte på ett ohyvligt sätt, utan man gör det steg för steg och man gör det med visdom och man tänker efter hur man gör det. Men vi vet hur pass allvarligt det här är. Det är liv och död, det här är ingen skoj, det är inget skämt vi snackar om. Och vi vill gott för människor. Som muslim så vill vi gott för människor. Och därför så måste vi kalla människorna till tawhid och kalla människor till islam. Och det här var det kallet som profeterna hade. Som vi sa, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Vi har sänt till alla folken, har vi sänt sändebud att kalla folk till att dyrka Allah azza wa jalla och hålla sig borta från det som dyrkar vid Allahs sida. Och alla profeter som kom, så vi läser surat al-A'raf, och vi läser surat al-Hud och så vidare, när vi läser om de olika profeterna som kom, det första de sa, يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. Mitt folk, dyrka Allah. Ni är ingen gudom vid hans sida. Att det här var det som alla Nuh alayhi salam från han och Hud och Saleh och Shu'aib och Isa alayhi salam och Musa alayhi salam och Ibrahim och alla andra profeter och Muhammad alayhi salam, alla de kallade till sitt folk. Det första de kallade dem till var att kalla dem till tawhid. Profeten alayhi salam brukade gå runt i Mekka och säga, ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Människor, säg la ilaha illallah. Det finns ingen som rätt att dyrka sig utom Allah. Så kommer ni att bli framgångsrika. Profeten sallallahu alaihi wasallam också, när han sände ut folk för att göra dawa, det första han sa till dem att de skulle kalla till var att de skulle kalla folk till tawhid. Så det har kommit hadithen av Ibn Abbas som finns i Bukhari och Muslim. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sände Mu'adh ibn Jabal till Yemen, så sa han, du kommer komma till ett folk som är från bokets folk. Så låt det första du kallar dem till vara att ingen har rätt att dyrka sig utom Allah. Så det är det första man kallar till. Och Sheikh Salah Fawzan nämner att de grupper idag som kallar till någonting annat än tawhid, som säger att man behöver inte lära sig om tawhid, det kan komma splittra muslimerna, det här är problem, och vad ska man kalla till tawhid? Muslimerna känner redan till tawhid och så vidare och så vidare. Trots att man ser att muslimer världen över, att det är jättemånga som hamnar i olika sorters former av kyrk. De här grupperna, de gör helt fel. Det är så här, det här är vågskålen. Om man ser en person kallar till tawhid och han kallar till profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, så inshallah så går han på den vägen som profeterna gick på. För det var den vägen som alla profeter har gått på. Och den som vill kalla till Allah azza wa jalla måste gå på den vägen som profeterna gick på. Men den som säger nej, vi vill kalla till andra saker och vi ska kalla till det här. Den går inte på den vägen som profeterna alaihi wassalatu wassalam gick på. Och de går på fel väg. Och Allah azza wa jalla säger, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ أَلَا بَصِيرًا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَنَا مِنِ الْمُشْرِكِينَ. Säg, det här är min väg. Jag kallar, alltså Allah azza wa jalla säger till profeten sallallahu alaihi wasallam, det här är min väg. Jag kallar till Allah. Kalla till Allah, kalla till tawhid. Inte att man ska hålla på och kalla till politik och man ska kalla till det här och man ska kalla till det här. Utan man kallar till tawhid. Det här är den vägen som profeten sallallahu alaihi wasallam gick på. Ala basira. Baserat på kunskap. Basira, det är någonting mer än kunskap, som Ibn al-Qayyim säger. Basira, det är att man verkligen har insikt i det man gör. Man har verkligen studerat, man vet. Man, inte bara som det är idag, varje person startar upp sin egen hemsida, han behåller föreläsningar och så vidare. Han har inte studerat, han vet ingenting. Det går inte så här. Man måste studera, man måste lära sig, man måste kalla folk baserat på kunskap och insikt. Och också väget när man kallar folk till Allah azza wa jalla, så finns det som Allah azza wa jalla säger, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Att när man kallar folk till islam, så är det som Allah azza wa jalla säger, till profeten Sassaram, kalla dem till din herres väg, kalla människorna till din herres väg med visdom och gott tal, och använd, debattera med dem på det bästa sättet. Så det finns tre olika nivåer som människor befinner sig på. Vissa människor, så fort de hör någonting, man träffar de personen i moskén, så fort han hör någonting, så bara, hej, du borde göra så här, så här. Han accepterar direkt. Man använder visdom. Alltid när man kallar folk så använder man visdom. Man accepterar hur som helst. Vissa personer, de är inte på sanningen, de är ganska långt bort ifrån sanningen. De har lite svårt att acceptera. Då måste man komma med någonting som mawidat till hasana. Man måste prata på ett bra sätt. Och man måste tänka på hur man pratar med dem. För att, men om de hör det så kommer de att acceptera. Och den tredje nivån, det är folk som är helt borta från sanningen. Och de börjar tjafsa emot. De måste man debattera med på det bästa sättet. Om man har visdom. Och man håller inte på, man är inte sur och sådana saker. Utan man har ett glatt beteende. Man beter sig på ett bra sätt. Man kommer med bevis för det man säger. Och så kommer man, och så gör man dua för den här personen att han ska bli vägledd. Så inshallah så kommer han att komma till den raka vägen. Det var det jag ville säga gällande aqida. Och vi kommer ha en liten lektion nu bara snabbt om gällande kunskap. Från Mokhtasar Menhaj al-Qasidin. Jag tänkte bara nämna lite om kunskapens dygder. Hur pass viktigt det är att skaffa kunskap. För en muslim, det är inte passande för en muslim att vara okunnig. Det är inte från en muslims attribut att vara okunnig. En muslim är alltid kunnig. Framförallt om sin religion, men också om andra saker. En muslim ska inte vara en sån person som alltid bara sitter och ska vara mest okunniga istället. Om man kommer till de muslimernas områden så är alltid den mest okunniga person. Nej, en muslim är kunnig. En muslim läser. En muslim sitter inte och slösar bort sin tid. Men titta på tv och titta på onödiga serier hela dagarna och sådana saker. En muslim beter sig inte på det där sättet. En muslim läser. En muslim, man ser honom, en muslim tar med sig sin bok, en muslim läser. Första ayen som har kommit ner, iqra, läs. En muslim läser, en muslim lyssnar på kassetter, en muslim lär sig. Framförallt om sin religion, men även om andra saker. Även om saker som har med dunja att göra, att skaffa sig en utbildning, det är inte fel. Att lära sig att muslim ska inte bara vara hela tiden, kolla av muslimer, de är den mest okunniga personen. Det är inte så en muslim ska vara, muslim ska vara kunnig, muslim ska ha förståelse, insikt, vet om sin religion, vet om vad sin religion säger. Inte bara din religion säger så här. Vissa icke-muslimer är mer kunniga om muslimers religion än vad muslimer är. Vissa muslimer har ingen aning om någonting om sin religion. Nej, muslimer ska lära sig om sin religion. Gå på föreläsningar. Lyssna på audiolektioner. Läsa böcker. Läsa pamfletter. Vad som helst. Man ska lära sig. En muslim ska lära sig om sin religion. Och bevisen för det här, det är många. Som Allah Azzurra säger. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Säg. Kan de jämställas, de som har kunskap och de som inte kan ha kunskap? Man kan inte jämställa de människorna. En person som har kunskap och en person som inte har kunskap, de kan aldrig jämställas. För den personen som har kunskap kommer alltid vara på en högre nivå, om man ska säga, än den som inte har kunskap. Och Allah Azzurra har sagt att han höjer upp de personer som har kunskap. Yarfa illa alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Att Allah Azzurra höjer upp de som tror utav er och de som har kunskap i nivåer. Så ju mer tro man har och ju mer kunskap man har, ju högre höjs man upp utav Allah Azzurra. Och Allah Azzurra säger innan man yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Att de enda som sannoliken fruktar Allah Azzurra och så som Allah Azzurra bör fruktas, det är de som har kunskap. För ju mer kunskap man har om Allah Azzurra och man förstår Allah Azzurras namn och attribut, ju mer man läser om det. Och hur otrolig Allahs religion är. Ju mer fruktan får man för Allah. Och förstår vilken makt Allahs religion har över den. Och så vidare. Och det har kommit. Det här är bara några av de ayat. Det har kommit jättemånga ayat som handlar om det här i Koranen. Och det har också kommit flera ahadith av profeten sallallahu alaihi wasallam som tyder på hur viktigt det är att söka kunskap. Till exempel Imam Ibn Abdul Barr, en av de lärda som ledde 400 år efter hijra, han skrev en bok som är två volymer som heter Jami al-Bayan fil ilmi wa fadli, som bara handlar om två volymer som bara handlar om de ahadith som handlar om hur bra det är att söka kunskap. Så hur kan en muslim, efter man vet en sån här sak, att profeten sallallahu alaihi wasallam har uttalat sig så pass många gånger och sahabas har uttalat sig så många gånger hur viktigt det är att söka kunskap, så att man kan skriva en bok i två volymer där man samlar ihop alla de här ahadith. Hur kan en muslim efter det välja att inte lära sig kunskap och inte sätta sig ner och läsa sig en bok och inte sätta sig ner och lyssna på föreläsningar? Hur kan en muslim låta sig luras på det här sättet? och börja slösa sin tid och sitta flera timmar och sitta bara babbla onödigt babbel och sitta och titta på tv och sitta och slösa sin tid på onödiga saker. Nej, muslim ska lära sig, muslim ska vara kunnig. Man ska alltid, muslimer ska börja vara kända för att det är de som har mest kunskap. Det borde vara egentligen så i Sverige att en svensk ska tänka att om man ska vända sig till någon som har kunskap, då vänder sig man till muslimerna. Inte som det är nu, att muslimska skolor är kaosskolor. Muslimen vill ta bort sina barn från sina här skolor för att de ska sätta in de andra skolorna. Nej, det ska vara de bästa skolorna ska vara muslimernas skolor. Det ska vara där som är känt för att man ska söka kunskap. Och nu har det blivit tvärtom. Förr i tiden när muslimerna verkligen höll fast vid sin religion så brukade otrogna från Europa åka till de muslimska universiteten för att studera. Nu har det blivit tvärtom. Det är inte så här det ska vara. Muslimerna och var och en utav oss som muslimer har vårt eget ansvar. Det är inte så som vissa säger att allting är problem, alla problem är ledarnas fel och det är bara allting man skyller ifrån sig hela tiden. Nej, muslim, man ska tänka vad är det jag kan göra för muslimerna? Först och främst ska jag lära mig själv. Vad kan jag göra? Även om du inte kan ändra om hela den muslimska världen, du kanske kan göra någonting i ditt eget hus åtminstone. Bara du rättar till dig själv och du rättar till din egen familj så har du kommit långt. Man ska inte hela tiden tro som vissa grupper, de tror att vi ska införa khilafa. De sitter i 70 år, de dör och de har inte infört någon khilafa. Börja med det själv istället. Man börjar, vad kan jag göra för att ändra om den situationen som muslimerna har hamnat i, om okunskap och så vidare. Så bland de haditherna som tyder på hur bra det är att söka kunskap är hadithen som berättar utav Muawiyah som finns i Bukhari och Muslim, att profeten sallallahu alaihi wasallam säger: den Allah azza wa jalla vill gott för kommer han att ge förståelse i religionen. Så om Allah azza wa jalla vill gott för någon person så ger han någon förståelse i religionen. Och vad är det betyder om en person inte får förståelse i religionen? Tvärtom. Att Allah azza wa jalla inte har velat gott för den personen. Så man ska vara bland dem som Allah azza wa jalla vill gott för genom att lära sig om sin religion. Man ska vara den som man sitter och läser internetartiklar på muslimska hemsidor. Man lyssnar på föreläsningar, man lånar böcker, man köper böcker. Man studerar och lär sig om sin religion. För det är de som Allah azza wa jalla vill gott för. Och också att profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat det hadith som berättat av Abu Umama. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det lärdas dygd över den som bara dyrkar Allah azza wa jalla är likt profeten sallallahu alaihi wasallams dygd, min dygd som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, över de lägsta bland er. Och tänk dig vilken stor skillnad det här är. Så det här tyder på vilken stor dygd det är att söka kunskap och ha kunskap. Och sen sa profeten sallallahu alaihi därefter att Allah azza wa jalla och änglarna och himlen och jordens invånare gör salah, alltså att Allah azza wa jalla nämner dem med gott. Och änglarna och himlen och jordens invånare gör dua för dem som lär ut människor goda saker, lär ut människor om islam. Var bland de som lär er om islam och lär ut om islam. Även om ni inte behöver sitta och hålla en lektion. Gör det hemma. Eller när ni träffar kompisar. Eller när ni träffar släktingar. Lär folk om islam. Se hur muslimska samhället ser ut i Sverige nu. Folk kan ingenting om islam. Stor del, de vet ingenting om islam. Lär folk. Alltså, även om man bara kan göra lite grejer. Om man inte kan lära själv, ta med folk på lektionerna. Säg till folk att läsa på böcker. Fixa flygblad, fixa böcker. Ge till folk. Se till att muslimerna lär sig om sin religion. Då faller man under den här hadithen. Att Allah azza wa jalla nämner den med gott. Att änglarna gör dua för den. Att himlen och jordens invånare gör dua för den. Det här är ingen liten sak. Och det har kommit hadithen av Abu Darda. Att Allah azza wa jalla, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Att det lärdes dygd över dyrkaren är likt fullmånen. Hur pass bra fullmånen är jämfört med de andra stjärnorna. Kolla på skillnaden mellan fullmånen och de andra stjärnorna. Kanske här så ser man inte så stor skillnad. Men man ser hur pass vakten är. Jag kommer ihåg när jag brukade vara i Jemen och det inte fanns lampor och sådana saker på kvällarna. De dagarna det fanns fullmåne så kunde man se när man gick ut. De dagarna det inte fanns fullmåne så var det helt kolsvart. För fullmånen, den lyser upp jorden. Den lyser upp andra. Stjärnan, den lyser bara upp sig själv. Den är vacker att titta på, men den lyser bara upp sig själv. Den lyser inte upp jorden. Månen, den lyser upp andra. Så samma sak med den lärde. Den lyser upp sig själv och den lyser upp andra. Stjärnan, den lyser bara upp sig själv. Så var bland dem som är lik månen och var inte bland dem som är bara som stjärnan. Och det också har kommit hadith av Abu Huraira i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam säger: när han färdas på en väg där han söker kunskap så kommer Allah azza wa jalla underlätta hans väg till paradiset. Och också det har kommit hadith att den som går ut från sitt hus för att komma till för att lära sig kunskap, vilket alla ni här inne har gjort, så är man i Allah Azzawajals väg tills man kommer tillbaka. Och då kommer man få samma belöning som Hajj. Alla de här belöningarna var för att söka kunskap. Så hur ska man när man folk säger det är långt att komma på lektioner, jag bor i Tensta, lektionen är i Rinkeby. Det är en station därifrån. Man, när man går ut bara för att lära sig för kunskap, så får man den här otroliga belöningen som man får. Man är i Allah Azzawajals väg och man, så det har kommit i hadither, att man får samma belöning som att göra en hajj. Och så som det har kommit i hadith utav Ibn Abbas, att det är en annan hadith än den som berättade för Abu Umama, att hela alla djur på jorden ber om den lärde om förlåtelse. Ber om förlåtelse för den lärde. Det är inte alla djur som finns på hela jorden. Till och med fisken som finns i vattnet gör dua att Allah ska förlåta den lärde. Man kan fråga sig varför det är på det här sättet. Varför, hur kan det komma sig att alla djur världen över gör dua för de lärde? Så de har förklarat det här genom att säga att eftersom de lärde lär ut hur man ska bete sig mot mänskligheten och mot skapelsen också. För muslimerna ska ha bra beteelse till och mot djur. När man slaktar, man ska inte slakta, man ska inte behandla djur på ett illa sätt. Det är förbjudet. Profeten sa sällan. Så det har kommit att han kom och så var det en fågel som flaxade över hans huvud. Så gick profeten och sa, vem har tagit den här fågelns ägg? Den fågeln gick och klagade till mig och att någon har tagit fågelns ägg. Man får inte ta fågelns ägg, man får inte behandla djur illa. Så på grund av det här som de lärda förklarat, så gör de lärda, de ber om förlåtelse för de lärda. För att de lärda lär ut islamisk kunskap som förklarar för människorna hur man ska bete sig till och med mot djuren, till och med mot fiskarna. Man ska inte behandla, till och med fiskarna måste man behandla bra som muslim. Och det är såna här saker vi kommer bland annat studera när vi studerar om adab och akhlaq. Och subhanallah, på grund av det här så förstod de tidiga muslimerna vilken vikt som de lärda hade. Till den graden att Hassan al-Basri, en av de stora tabi'in, studenterna till sahabas, sa att om det inte vore för de lärda så skulle människorna bli likt djur. För att om vi muslimer inte lär oss kunskap och går efter den islamiska vägen som man lär sig, så blir man, som man ser i det här samhället, bland annat. Vissa människor de sitter och dricker och de spyr på tunnelbanan framför dem, de står och pissar framför dem, de vet inte vad. De beter sig som djur. Det blir ett judiskt beteende. Men som muslim, när man vet hur man ska bete sig och så vidare, då beter man sig som en riktig människa och slav och dyrkar till Allah azza wa jalla. Jag tänkte avsluta det här gällande lite uppförande som man ska tänka på när man kommer till lektioner och hur man ska göra när man söker kunskap. Att en av de punkterna man kan tänka på, att man inte sitter och tänker på andra saker under lektionen. Att när man kommer, för att studera och man inte sitter och tänker på andra saker. Ja, man tänker, ja just det, vad ska jag göra på jobbet imorgon och så vidare. Lektionen pågår, man sitter där, det är fint och sådana saker. Lektionen pågår. Och man är helt borta, man är borta i Kina, jag vet inte vad för någonting. Man ska vara med på lektionen och man ska lyssna om man är insatt vad det är som sägs på lektionen. Och en annan sak som är viktig är att man tar med sig papper och penna. Jag ser mashallah, en broder här, han och summan också mashallah. Man ska försöka tänka att man tar med sig papper och penna. Jag pratade om det här igår senast. Att det sägs att en timme efter man har hört någonting så försvinner 80% och därefter så försvinner resten av 20%. Så om man inte har skrivit ner, hur ska man komma ihåg någonting? Alltså kunskap försvinner. Alltså, man vet ju själv hur mycket information är det man tar in dagligen. Om man läser en bok från början till slut, kommer man ihåg allting som finns i den här boken? Man kommer ihåg bara lite bit av det som kommer man ihåg. Men om man skriver ner anteckningar, man går igenom igen, då kommer man på minnen. För ens minne är dåligt. Alla människors minne är dåligt. Ingen person har perfekt minne. Så att ta med sig papper och penna, skriva ner. Och även om det bara är lite grundgrejer som man kan gå tillbaka när man kommer hem. Så tittar man, just det var det här jag gick igenom och det var sådär. Så vet man vad man gick igenom. Och man drar nytta. En annan sak man kan tänka på är att man sitter tyst och lyssnar. Att man inte börjar snacka med sin kompis bredvid eller börjar titta på telefonen och så, jag vet inte vad. Utan man är tyst, man lyssnar. Vilket mashallah, alla bröder som är här gör. Och att man också tänker på att man inte sover under lektionen. Vissa personer de kommer till lektionerna och slappnar av och så börjar de somna på lektionerna. Utan man försöker åtminstone ha så pass mycket respekt att man är vaken på lektionerna och man tittar och man lyssnar och man skriver det som kommer. Och att man inte avbryter under lektionerna. Utan man lyssnar tills frågestunden kommer och då kan man fråga frågor. Och när man frågar frågor, att man frågar alltid med respekt. Och vissa personer kanske frågar frågor för att de ska visa att de själva har kunskap. Det här ska man inte göra. Man frågar för att man vill veta eller för att man vill ge andra personer nytta. Det kan man också fråga på grund av. Som det har kommit till hadithet av Jibril. Att Jibril, han visste svaret på frågorna om islam och iman och ihsan. Men ändå så frågade han profeten s.a.w. för att lära ut dem som var runt omkring. Så man kan fråga för att man vill att kanske andra personer ska lära sig någonting. Men man ska inte fråga för att man ska visa att man själv har kunskap. Man ska fråga en jättesvår hadith och visa att man kan någonting. Det här är inte tillåtet. Eller att man frågar en fråga för att trycka ner den som undervisar. Att man ska fråga en jättesvår fråga för att visa att han ska kunna säga nej, jag vet inte. Det här ska man inte heller fråga. Man ska ha en uppriktig avsikt när man frågar sin fråga. Och en sista sak som man kan säga. Att om man har tagit med sig papper och penna på lektionen. Om man sitter och skriver. Att man går hem, att man tittar igenom sina anteckningar inför nästa lektion. Så att man kommer ihåg till nästa lektion vad man har gått igenom. Det var det jag ville gå igenom idag. Om det är någon som har någon frågor gällande det som jag har gått igenom, så kan vi ta frågan nu och köra.